Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Yes, då säger vi hej och hjärtligt välkomna till den här veckans episod av Handbollspodden Avkast. Vi är ju inne i finalserierna. Finalserierna som började så himla jämnt och fint. Men som under veckan som gått känns typ avgjorda redan nu. Josef Pujol, Charlie Sjöstrand, Emil Sjölin rattade det här bygget under dagen. Vi ska försöka reda ut vad som har hänt och om det nu finns några möjligheter framåt för Hör respektive Skövde. Finns det någon livlina kvar? Det är väl den stora frågan vi ska reda ut. Vi börjar med Josef. Vad tar du med dig från veckan som gått?
Ja, tyvärr så är det oundvikligen det du är inne på, att det känns väldigt avgjort. Och framförallt känns det avgjort på väldigt tråkiga premisser, för att varken, eller framförallt Skövde, men inte eller Hör, känns det som att de fick ge en ärlig chans. I och med skador, avstängningar och lite röda kort och sånt där. Det är klart, röda kort är ju en del av spelet. Men så att det var lite synd. Samtidigt så får man också hylla både Skuru och Savov. Alltså, Savov i sitt lag, tunga lagmaskineri. Och Skuru i sin fantastiska återhämtning, eller upphämtning, från i match 2.
Lite gott och blandat där. Ska vi börja i herränden och prata lite om Skövde där? Du pratade om, du nämnde skador och röda kort. Vi kan ju säga då att det rör ju sig om röda kort på Rex Blom och Dan Bäck Hansen. Hela mittblocket och mittsexa 1 och 2. Såklart jävligt tungt att tappa. Du säger det, röda kort är en del av spelet. Avstängningar kommer kunna hända. Jag har sett lite i sociala medier det debatteras den här veckan. Hurvida den regeln att man får avstängning från rött kort 2 och framåt. Så är det ju att första röda kortet, då blir det ju ingen avstängning efter. Och det här är ju sett över hela säsongen. Men rött kort nummer 2 och alla röda kort efter det, oavsett om de kommer sig av en ful situation eller 3 utvisningar, leder ju automatiskt till avstängning. Ska vi börja i att diskutera den regeln lite grann? En lite oväntad take på ett finalavsnitt, men jag tycker att det förtjänar 4 minuter. Charlie, borde regeln se ut som den gör?
Det är så lätt att sitta här och säga att den inte borde göra det, eftersom ja, men det är ett sånt påfallande exempel att fan vad final 2 blev helt
just nu
på grund av den regeln. Ja. Men inför tyckte jag inte att det var något konstigt med den regeln. Jag tror att den har väl tillkommit för att det ska, för att man vill ha bort röda kort helt enkelt. Jag, i så fall känner jag väl kanske snarare att man borde skilja på röda kort som man får på grund av 3-2 och röda kort som man får på grund av direkt rött kort. då, kanske någon sån variant. För det, om man ska, ja, om man ska syna regeln i sömmarna. Man kan ju även diskutera om det ska nollställas när man går in i slutspel. Skulle ju kunna vara en variant, det gör det inte nu. Sen hade det ju inte spelat någon roll i det här fallet. För både Blom och Bekansen har haft röda kort i slutspelet. Så de har varit avstängda ändå. Men en sån variant skulle man ju kunna kika på kanske. Det hade vi alltid tyckt varit rimligt ändå, att nollställa det efter säsongen. Och så får man två chanser på sig, eller en chans extra i slutspelet i så fall. Men generellt tycker jag kanske inte att det är... Alltså vad fan, det är, man får förhålla sig till det. Mm. Det är så det är. Och det är visst segt för Skövde, absolut. Men de visste vad de... De visste ju också det när de spelade med Bekansen i andra halvlek där. Och Alex Blom drar på sig sin sista tvåa när det är 10 sekunder
också,
kvar av matchen.
Den är också så korkad så att det
finns, ja, precis. Liksom inte. Och då är det inte så här, ah, fan vad otur att de ska missa match två. Ja, det är ju oturligt för dem, men då, ja, man får anpassa sig efter det regelverk som ligger. Och ja. jag tycker inte att det är... Ja, jag vet inte om jag tycker att den behöver omvärderas liksom. Nej.
Nej, jag tycker nog... Jag har inte tänkt så mycket på det först nu, men då tycker jag nog att det ska nollställas inför slutspelet. Det kan jag tycka. Men inte mer än så liksom. Jag håller helt med. Det är ju en sits som Sävehof sätter Skövde i och ska liksom få skörda den frukten. Det tar 3 minuter för Dombi Kansen att få sitt tredje röda när han väl kommer in. De väljer ju att spara de första 15 minuterna. Rex har lite kämpigt i offensivt, bommar lite och Sävehof vände väl den matchen, eller gjorde lite ryck. Känner sig tvingad att ta in Dombi Kansen igen. Och så 3 minuter senare har han rött. Efter att Edvardsson kanske inte så strategiskt valt, för det var den enda gubben han kunde gå med man på i det läget. Det var när de var 4-4 mot 6 tror jag. Men liksom, fantastiskt bra gjort av Sävehof, och det ska ju inte missgynna dem. Och Rex Blom får ju tänka sig för, om vi nu tar dem två som exempel i det här fallet. Så att, så tycker jag.
Jag håller med. Jag tycker att det är en helt rimlig regel. Nollställa funkar till slutspelet, men vi gillar ju alla moment som kräver lite... gärna, eller lite taktiskt kunnande, och det här är ju en typisk sån grej. Man kan ställa schackpjäserna på lite olika sätt, och det är ju fint när schackpjäsställande ger utfall, och i det här fallet då dåligt utfall för Skövde, men det skulle ju kunna vara tvärtom till nästa år. Yes, skadorna då, fan vad tråkigt för Jack Turin framförallt.
Nej, det känns så jävla bittert, alltså på så många sätt. Och det man ska komma ihåg är att Sävehof är ju favorit till det här, även med Jack Turin och även med Bekansen och Rex Blom och allt vad det är, även Hanisch. Så det blir på något sätt som att det är, ja, men det känns nästan inte roligt längre när de får tvingas ställa upp med 3 av sina startspelare borta i final 2. Och nu då, ja, jag tror inte att Jack Turin kommer spela final 3 heller.
Han skulle nog inte spela final 20 om den här, om det här går i 2-3 månader till liksom.
Nej, alltså det känns ju inte så. Sen kan man ju hoppas att det ändå är som de har vidhållit och Jack sa själv till oss i studion där, att det är bättre än vad man trodde. Så kan det ju absolut vara. Man kan ju hoppas att det är liksom som när Espen Christensen inte hade någonting paj i knät där när William Andersson Moberg flög in i honom. Man trodde precis samma sak. Det kan man ju hoppas. Men det är ändå inte så att han, som du säger, kommer lira den närmsta veckan. Och det känns jävligt tufft.
Ja, samtidigt kan man komma ihåg också att Sävehof har ju saknat exempelvis Gesin. Sin första högernia. Sen är det ju skillnad, för att Jack är väl kanske den... Även om Jonathan Edvardsson kanske är den enskilt bästa spelaren, så skulle jag säga att Jack Turin är den enskilt viktigaste spelaren i det offensiva för bägge lagen. Även om Christian Svensson är en fullgod ersättare, framförallt är han ju ett lyft bakåt. Nu spelar ju Jack knappt bakåt. Sådär. Men nej, det är klart att i det offensiva så är ju Skövde väldigt beroende av Jack Turin att kunna liksom avlasta med sitt skytte och få de här enkla målen.
Och det, jag menar egentligen inte att så där slänga på Skövde offerkoftan och så där vad synd det är om dem, och det är inte synd om Sävehof. Alltså det är precis som du säger, Sävehof har gjort det helt fantastiskt om man tittar på de spelarna som har saknats över tid för dem, som de har löst, och det har varit inne på också, och att de startar utan Gesim Salihi. Så att det är så inte så här att Sävehof har haft sån jävla flyt och Skövde oflyt. Jag bara menar att för att det här överhuvudtaget skulle kunna bli den här finalserien vi hade hoppats på, så hade Skövde behövt ha alla på plats för att kunna rå på Sävehof, och där är vi inte, och det är bara det jag tycker är tråkigt. Och så hade det varit vilka som än hade varit i final mot just Sävehof, att alla hade behövt komma med sitt absolut bästa lag för att kunna rå på dem, för just nu är de sjukt svåra att rå på.
Ja, och goes without saying, jävligt synd om Jack Turin.
Verkligen.
Ja, såklart.
Och vi började ju där lite i mål då, och slutresultatet 22-32, ojämnt, halvtidssiffrorna 10-17. Det var ju nästan svårt att motivera att se andra halvlek. Men vi har då en jävligt snygg seger av Sävehof. Och om vi ska köra lite mer dur, så kan vi ju prata om vad Sävehof gör bra också. För att det är lätt hänt, och nu gjorde jag det verkligen också, att fastna i det som Skövde inte lyckas med och det som saknas där för att de ska kunna utmana. Men vi ska ju passa på att verkligen hylla Sävehof, för de gör ju det utifrån förutsättningarna väldigt, väldigt bra ändå. Alltså, det är inte som att man kan köra över Skövde lätt bara för att de saknar ett par, tre gubbar. Sävehof är väldigt stabila på en väldigt hög nivå. Då frågar jag dig, Josef, vad är det som gör att de har det här i sig nu?
Sävehof? Ja, alltså jag tycker att de har ju verkligen blivit en lagmaskin. Alltså, lite IFK Kristianstad när de var som på sin topp, att även om det är massa individualister och individuellt skickliga spelare, så är det liksom grunden i att tugga ner motståndarna som gör dem så bra, och de verkar också jävligt trygga i det. Och jag vet, Micke pratade visserligen i match 1 om att om vi bara fortsätter göra det vi ska göra, så kommer det ge resultat i slutändan. Och känner sig inte pressade av att Gesim är borta, eller att de avslutar matchen. Eller ja, då känner nog så mycket lite pressat. Men avslutar i match 1 med utan Rune Söder, utan Edvardsson och utan Gesim. Liksom. Utan det är ju ett lag, alla fyller sin, har en ganska tydlig roll och gör det de ska i den rollen utan att sväva ur. Och det är det som är Sävehofs absolut största styrka.
Jag tycker Robin Nilsson... Ja, ursäkta.
Nej, fortsätt.
Jag tror du var färdig. Jag ska bara flika in på det du säger. Jag tycker Robin Nilsson på Kristianstadsbladet, jag tror det var på Twitter, han skrev ganska... det sammanfattade bra att man måste göra en perfekt match för att slå Sävehof, ungefär. Och det är ju jävligt jobbigt. Mm. För det är ju i princip... det är jävligt sällan man gör en... Ingen gör ju en perfekt match, men en nästintill perfekt match är också tillräckligt svårt att få till. Och är du svag i något moment, så är det liksom... Då står inte Sävehof och sover, utan då utnyttjar de det direkt. Det är också lite... det är lite ovanligt att de är bra på att utnyttja vilken svaghet det än är.
Mm.
Det är jävligt jobbigt. Alltså.
Deras styrka är... att utnyttja motståndarnas svagheter. Kan man säga så då?
Parasithandboll. Jävla parasithandboll.
Jo, men då sen så har de ju också träffat jävligt rätt i målvakterna. Alltså, genom hela slutspelet. Och där pratar vi hela
tiden. I år igen? Ja, är inte det precis. Konstigt att förra gången de vann guld, då var målvakterna... de var inte bra i grundserien helt enkelt. Och sen var superduper bra i slutspelet.
Ja.
Björgvinsson. Mm. Och samma nu på Obling Möller också.
Ja, och det ska ju sägas att det har vi egentligen pratat om hela tiden inför varje serie som de har spelat. Eftersom Daniel Freyer har ju varit en sån här målvakt som har ställt till det för alla lag egentligen. När han har helt plötsligt har ju han liksom typ 63%. Liksom. Alltså han har ju sådana otroliga toppar. Och sen så inför semifinalerna, Simon Seger kommer från en hur bra kvartsfinalserie som helst. Ligans typ bästa målvakt procentmässigt tror jag. Eller mätmässigt eller vad det nu är. Och han, den målvaktsmatchen vinner de också. Även när de då lite otippat startar med Möller. Mm. Och även nu inför finalerna så pratar du om Charlie tog väl ut HVD Åsheim i något typ av mixat årsbarlag mellan Sävehof och Skövde. Och det är väl ingen som skulle säga emot det. Liksom. Alltså, han har varit slutspelets bästa målvakt individuellt sett. Men har ju fått sluta på bänken i både final 1 och final 2. Och där har då Sävehofs diton varit mycket bättre. Vilket ju är imponerande att även det de... Ja, är de verkligen inte svaga i kassen, men den där man på förhand tänker att där har kanske motståndaren en möjlighet till att, eller en nyckel till att ja, vinna de här matcherna, så tar de den också liksom. Och ju, nu i match 2 var det ju rena frilägen och straffar och allt vad det var liksom.
Det var det, precis som du säger, det, vi gjorde ju, ja, vi skulle ju liksom mäta styrkeförhållanden mellan lagen då inför eller i final 1. Och då var det just, det var målvaktsparen vi jämförde då. Vi kände, ja, men precis som du är inne på, att ja, men fan, Skövde har ju egentligen ett ett bättre målvaktspar. Det är ju skitsamma vad som är egentligen, men det var ju så, då vann de den matchen. Och det de också vann är ju då mittsex vann de. Högernio vann de. Och sen vann de en grej till som jag typ inte kommer ihåg. Jo, vänsternio vann de också, Hanish. Så de fyra vann de. Och så satte vi oavgjort på bänkarna på dem. Och man då liksom har det
åt eller var
vad sa du?
I bredd eller i tränare eller?
Ja, men precis. Ja, men liksom, vi utgick ifrån startspelarna plus målvaktspar liksom. Så det var, alltså det var ju i princip Skröder mot Hanish och Jack Turin mot ja, Gisim då, eller Berlin om man nu vill starta, men liksom Gisim var väl tanken då liksom. Och om man då tänker bara på det där, så är det mittsex, ja, Bekansen var ju grym i första halvlek och visade att han var bästa mittsex. Sen spelade han bara spelade 35 minuter de här två finalerna. Det var den ena Skövde var bäst på. Högernio, ja, Turin, han kommer inte lira mer. Så att han är borta. Målvaktsparet, ja, de har ju inte lyckats för 5 öre. De har ju blivit liksom, båda två hade ju avslutat på bänken och hade funnits någon mer. Ungefär den nivån har du varit på dem. Där har Sävehof gått på knockout och vunnit den fighten underifrån, om man säger. Vänsternio, ja, Hanish, han spelade 30 minuter i första finalen på grund av att han stukade till foten. Var ju jättebra i final 2 i och för sig. Och sen bredden på bänk, så här, ja, den gäller ju bara om startsjuan spelar. För om det är som det är nu, att man får ställa upp med bänken från start, då är ju den bänken som de rullade in där efter 15 minuter i final 2, den... Då är det inte lika längre.
Nej, det var namnfinsmakarna det som de släppte.
Ja, men precis. Så att det var liksom så här... Ja, de där styrkeförhållandena, om man gör om dem nu, så är det ju 9-0 då till Sävehof.
Ja, tufft för IFK Skövde att vända på det här, och det ser ut som deras SM-guldförbannelse hänger i då. Jävla tråkigt för den föreningen nu när de väl har chansen.
En sak som jag dock tycker Skövde kan ta med sig, och det kommer väl bli något typ av brygga över till Hör-Skuru-matchen, är ju att jag tycker att det var lite spännande i och med att nu kommer ju visserligen både Damik Hansen och Rex Blom komma tillbaka till match 3, men att mot slutet av match 2 så försöker de ju utmana dem lite mer, och det diskuterade jag ju efter match 1 och trodde och kanske hoppades på att de skulle göra mer och ställa upp i något annat typ av försvarsspel än att bara ja, byta ut Damik Hansen och Rex Blom rakt av. Och även om ja, matchen var ju klar då. Men jag tycker ändå att det utmanade Sävehof att inte bara tugga på i det som de gör så bra. Liksom. Och som sagt, försöka sätta käppar, eller lägga in pinnar i det maskinens hjul. Liksom, så att säga. Och ibland så knäcker pinnarna, men de utmanar dem på ett bättre sätt.
Ja, vi kan väl stanna till där lite, för det tycker jag är intressant. Vad Skövde skulle kunna göra till nästa gång. För jag tyckte när jag såg matchen nu att det kändes som att de försökte en grej från början och sen när inte det funkade, då hade de liksom ett trumf kvar att skicka ut och så funkade inte det riktigt. Och sen var de nere på när de skulle verkligen göra grejer på slutet, då var de nere liksom ganska långt ner i kortleken och där låg det liksom inget som var... Ja, de trodde knappt på det själva då. Men vad ska de göra nu då när de får chansen att blanda om sin kortlek liksom till nästa match? Hur desperata tycker du de ska vara där, Josef? Ska de gå helt bananas och göra någonting som ingen förväntar sig och som ingen har sett? Eller ska de...
Egentligen inte, eftersom att nu får de tillbaka tryggheten och sina bästa försvarsspelare då i Bambi Hansen och Rex Blom. Sen det är klart, ligger de under med 5 och det är en kvart kvar eller vad det nu är, då är det ju dags att verkligen börja. Men jag är ju förvånad över att de inte gjorde det nu match 2. Mm. För att när alternativet är att gå längre ner på bänken, då kanske det hade varit smartare att göra någonting annorlunda mer. Plus att de borde ju ha spelat ännu tajtare. Och det är klart, det är jävligt lätt att säga. Men det är ju tajta finalmatcher och spelarna är slut. Slitna i slutet av säsongen, men att vara ännu lite snålare i sina byten och kanske vila på, alltså man kan ju vila spelare på andra sätt än att byta dem rakt av. Nu när Hannes kunde spela så kunde ju exempelvis då Victor Ljungqvist gått lite vänster 6 och ta en större roll som tvåa eller i försvaret, så får någon stoppa en kant och pilla sig en aven i försvaret och lite sådana grejer. Där kan man också alltså jaga vila. Men nu tycker jag att de var lite väl generösa i sina byten och inte tillräckligt desperata, om jag ska säga. De litade på grunden, vilket ju... det är svårt att argumentera emot.
Hade de vunnit, då hade vi ju suttit här och sagt fan vad snyggt att de vågade lita på grunden. Men nu kändes det too little too late när de försökte göra något.
Ja, lite så. Och i och med att Savov ägde den här matchen från sekund 1 i princip, så tycker jag man lite tidigare borde ha tänkt att okej, vi behöver göra någonting. Liksom. Annars kommer det här i slutändan rinna ut till 10 målseger, vilket du gjorde.
Mm. Ja, jag tycker man såg tendenser tidigt att de ville inte trycka exempelvis. Det var som att de ville spara kraft där. Om det var meningen eller inte vet jag inte. Men jag tycker det är fel prioriterat i så fall. Mm. Alltså, för det går inte att slå sig på om du inte kontrar på dem.
Mm.
Och sen tyckte jag också att det var lite tidigt att börja rulla in bänk. Så.
Ja.
Det... Till syvende och sist hade det kanske slutat likadant ändå. Man var tvungen att byta in bänken mot slutet och så hade de tappat det. Men man behöver inte, jag tycker inte man behöver vila så många samtidigt efter 15-20 minuter i första halvlek. Eller jag blev förvånad över att man behövde göra det. För som du säger, Ljungqvist körde de ju nästan anfall-försvarbyte åt andra hållet så att säga. Mm. Mot vad han brukar göra.
Men de har ju inte haft Kristianstads matchschema heller. Det är inte som att de har spelat match varannan dag under en månads tid. Snarare är det ju att de har vilat ganska länge nu. Fram tills de körde final 1. Och sen nu är det final 2. Det kan omöjligtvis vara så att de är så trötta så att de behöver vila efter en kvart.
Nej, precis. Och de får någonstans inse verkligheten att de... I den matchen sitter inte Sävehof sits. De sitter inte i den sitsen att de kan vila Jonathan Edwards om 10 minuter och sen sätta in honom och göra en 2 raka mål. Utan de måste gå på sitt lag fullt ut. Och som du säger, Josef, de hade kunnat vila Vremer och Christian Svensson ändå på lite smartare sätt. Och kanske inte sätta in, byta 3 startgubbar samtidigt.
Nej.
Men det är ju lätt att sitta här och peka finger. Men jag har varit lite förvånad att man bytte så tidigt.
Ja.
Ja, det hade varit en jävla tråkig podd om man bara hade suttit och hållit med om alla taktiska beslut som alla tränare har tagit. All right, vi rör oss från den matchserien och blickar mot Hör då, eller rättare sagt mot Eslöv där Hör mötte Skuru. Lyssna nu, vi börjar med halvtidsresultatet. 19-13, 6 måls favör till Hör. Slutresultat 29-31 till Skuru. Det är en svängig tillställning onekligen. Hur var det på plats att följa en sån svängig match, Olli?
Hur var det att och göra topp tre och allt vad du ska göra? Liksom.
Ja, men det är det som var så gött nu. Alltså, det var Jennys problem. Ja, hon fick ju stå där och samla topp tre. Det är ju dröm nu, de här matcherna, när man bara är kommentator, måste jag säga. Det är så jävla gött. Både i Skövde och Eslöv och i Partille i imorgon också, när jag bara ska kommentera. Drömmen är det. Det är ju kul. Objektivt eller subjektivt blir det ju oavsett, men liksom, det är ju bara roligt med en, när det är jämnt och det svänger och det är spännande, då är det jävligt kul och jag lever med mig i matchen, så det är skitkul. Och sen var liksom känslan när man var där var att med andra halvlek kändes som att den kom in i de sista 5 minuterna efter 10 minuter. För så uppträdde lagen. Mm. Båda lagen uppträdde som att de jagade på slutet. Mm. Och det var så jävla märkligt att det fick pågå så länge. Sjukt. Där kan vi ju snacka om att höra redan saknade spelare. Och när de då dessutom fick, ja, men så här, Emma Lindqvist var borta lite med kramp. Och Malin Sandberg fick rött kort. Alltså, då är det ju, det blir ju helt andra förutsättningar när man rullar in egentligen tredje formation då. Mm. Och då var jag också förbannad lite, eller så här, jag blev lite irriterad på Skuru som inte agerade på det i första halvlek när jag hör spela med Emma Rask, Binto Linnér och Linnea Pripp på 9 meter, och Skuru väljer att gå ut på något sånt där, ja, något halvoffensivt och lämnar skitstor ytor till Mikaela Fransson. Mm. Det är bara så här, vad fan ska, alltså, ursäkta, men vad ska de här tre göra?
Ska vi säga då bara att Emma Rask är ju uppenbart vänsterkant, men sen Pripp 0-2, Binto Linnér 0-2, så det är ju en väldigt orutinerad uppställning.
Ja, och har väldigt lite speltid. Pripp lite mer speltid under säsongen på grund av att hon har fått täcka upp för skador och sånt. Men det är ju, alltså, i slutspelet, i semifinalen, så är väldigt lite speltid. Liksom. Och nej, men då blir jag lite så här, men hur tänker ni här? Eller till och med när de satte in Lindqvist då, och satte de henne på mitten och så hade de... Linnér och Pripp återigen får ju stå som, jag kastar skit på dem här nu, men jag bara tänker som Skuru, ja, men ta bort Emma Lindqvist då. Mm. Så låter du de här två unga tjejerna med marginellt mycket speltid stångas mot ett av Sveriges bästa lag i en final. Varför tänker man inte så? Men så började de ju tänka efter halvtidsvilan, Skuru, kändes det som. Då var det som att de var väl också lite chockade över att det gick så jävla risigt för dem i första, och att Rebecca Nilsson gick från att ta allt till att ta ingenting. Så att de, ja, det är inte så lätt att tänka heller på stående fot då, liksom. Men det var ju precis det de gjorde i andra, att de började skruva lite mer och laborerade med lite olika offensiva försvar och snea för mätter och störde och sådär. Och så långsamt började de tugga i kapp. Men framförallt när Malin Sandberg fick rött kort, så gjorde de 5 raka i det segmentet. De gjorde mål på det röda kortet och sen 4 raka efter det, och då var det ju bara... Ja, då trodde man ju att matchen var körd där redan egentligen.
Jag tyckte det var lite kul i halvtidsintervjun att du och Oskarsson Söder, det kändes som att det brände till lite där. Magnusson är ju en så himla lugn och liksom rationell tränare, har jag liksom bilden av. Och sen så ligga under med 6 i final, och så får man från expertkommentatorn då, varför testar ni inga nya försvar mot det här unga laget? Mm. Då bet han ifrån lite.
Ja, och befriande också. Mm. Det var
i sak hade han ju rätt.
Jag såg inte
det. Men han sa ju, vi har ju testat en massa grejer. Jag håller inte med om att vi inte har testat någonting. Och jag gissar då, jag ska inte lägga orden i munnen på dig, Charlie, men visst var det att du ställde en fråga, du tänkte en fråga i huvudet, men den kom ut på ett lite annorlunda sätt.
Ja, jag uttryckte ju mig fel. För att det var ju, min infallsvinkel var ju precis det jag pratade om här. Mm. Att jag ifrågasatte hur man tänkte och ställde om. Men jag tror att jag uttryckte mig att Ni fortsätter i samma hjulspår, sa jag. Mm. Och det är ju inte, och det var det han sa, det håller jag inte alls med om. För vi har testat snedförmätt, vi har testat det här offensiva, vi har testat massa olika. Och det, där har han ju helt rätt. Det var inte så att de bara stod kvar i sitt 6-0 eller 3-3 och så lät han det försvinna. Utan de testade ju en massa. Utan det är precis det jag uttryckte mig slarvigt, men det jag ville åt var just det att hur tänkte ni? Varför ställer ni om? Varför väljer ni att köra det här typen av försvar när de har noll skyttehot inne på 9 meter samtidigt och de har en, nu lämnar jättestor ytor åt mittsexan som är bra. Alltså, men som du säger, jag uttryckte mig fel och då högg han, och det var alltså så här, han hade helt rätt i sak och det är bara härligt tycker jag när det blir så.
Jag tyckte också det är lättare upp hemma i tv-soffan lite. Ska vi passa på att hylla lite spelare också i Skuru, för att vända ett 6-målsunderläge trots då ett väldigt decimerat hör, det kräver ju en del skills, va? Det är ju några spelare där som exempelvis Wilma Schelin, som ju har en ganska tillbakadragen roll offensivt i serielunken och haft tidigare i slutspelet också, men som verkligen kliver fram nu och pangar dit på bollen när det står och väger, när det är viktigt läge.
Ja, verkligen. Och det var en av de grejerna jag tyckte Skuru verkligen skärpte till andra. Att de fattade att de inte bara... Alltså i första matchen så bara gled de ju igenom på 3 och mellan 2-3 och hur de ville. Och de trodde nog, eller det såg ut som att de trodde att de skulle kunna göra det nu igen. Men det var ett aggressivare hörförsvar. Så att det var liksom först i andra när både Schelin men också de Jong fattade att okej, vi behöver skjuta lite här. Och det gjorde de bra. Schelin hade 3 eller 4 skott utifrån, tror jag. Jag tror hon gjorde mål på alla, eller satte 3 i alla fall. De Jong också började skjuta lite. Och då först så öppnade man upp lite grann. Liksom. Jag vet inte hur många gånger de försökte skicka in den till Mattias Holmberg på linjen. Jag tror det var 3 som Gunnberg själv tog rätt i händerna. Bara stod så här liksom.
Ja, för det är ju en grej att missa ett inspel. Att det var så här, där var en decimeter fel. Eller, jävla vad nära det där var. Men här var det ju verkligen så här. Här har du bollen rätt i bröstet på försvararen. Och så kontring i stjärten liksom.
Precis, och då var det så här, sen när de började fatta, okej, vi måste börja skjuta lite här, den här klassiska, om man skjuter först, då lockar man upp försvaret och då öppnar ytor, det var ju precis så det var. Började de skjuta och sen så kunde de latcha in den till henne då, eller 2 gånger på slutet, när Gullberg, hon agerar som hon gjort hela matchen och De Jong bryter av och sin stegsättning och går på utsida, dyker igenom, får 2 straffar, tror jag det är rad. Alltså de började tänka lite mer och gjorde det jättebra.
Ja, och så ska man väl också, alltså Alexander Bjärrenholt, gör hon de sista 4 eller 5 målen?
Nej, hon gör de sista 4, jag tror hon gör av de 6 sista gör hon 5, tror jag.
Ja.
Och 4 sista.
Och dessutom en nyckelroll i försvaret i det här offensiva där hon ligger och stör bolltempot. Och alltså, jag tyckte det var svårt att se någon, hon hade ju verkligen fritt spelrum. Och det kan ju vara jäkligt svårt för dem där bakom. Men de löste det, och hon löste det jäkligt bra liksom. Så att det var inte bara att hon gjorde många mål, utan hon var jäkligt bra i försvar också. Och en verkligen key till vändningen.
Hon verkar inte behöva vila många sekunder. Alltså ha den rollen i försvaret och sen ha den samma... Alltså det är ju en väldigt energikrävande roll hon har i anfallsspel också. För hon får ju både först gnugga på för att öppna lite yta. Sen så ska hon också avsluta ganska många av de anfallen. Och sen direkt bak och så ska hon stå som spets där. Upp, ner, fram och tillbaka, höger, vänster. Det kräver sina lungor, det spelet som hon visar upp.
Mm. Orientera lungor.
Det är ju så.
Som vi har. Nej, men det är jätte... Alltså, de som behövde kliva fram i Skuru gjorde det. Verkligen. Och så Rebecka Nilsson skärpte ju till sig också. Jag tror hon har... I den officiella statistiken i alla fall har hon 6 räddningar i andra halvlek. Det var sex frilägen då. Jag tror hon har en till som inte kom med på Isabel Andersson. En så här halvdåligt genombrottsläge. Men hon har liksom 2 frilägen på Isabel Andersson. 1 på Victoria Larsson. 1 på Michaela Fransson, ett linjeläge. Och sen det sista är en straffräddning från Kjellhage. Och returen går rätt ut till Victoria Larsson. Och så tar hon den också. Så att det är så här, ja, det gör inget att du inte tog ett enda skott i första. Mm.
Men vad är det man brukar säga som försvarsspelare? Man vill hellre att målvakten ska ta dem de ska ta och så skita i frilägena. Här var ju precis tvärtom. Det togs ju inte ett enda sånt vanligt ska ta läge. Men däremot varenda friläge som hon ställdes mot i andra halvlek kändes som... Det blev liksom bakvänt.
Hellre sex frilägen än inga.
Så är det också.
Man får välja räddningar så tar man hellre dem. Men om man får välja på sex frilägen eller inga räddningar, då tar man sex frilägen.
Mm. Ska vi kan väl prata lite om det som har varit en liten diskussion i ankdammen som kan vara handbollstwitter så att säga. Kring Charlies attack på Daniela de Jong.
Ja, just det.
Mm. Beskriv attacken, Josef.
Nej, det beror ju på vilka öron man lyssnar med, så att säga. Men så ni tog upp diskussion efter matchen då kring att hon har blivit utpekad av motståndare att hon filmar helt enkelt. Det var ju, du ställde ju den frågan och så hade ni ett bra snack med kring det och visade lite bilder på situationer och sådär. Sen så, det är egentligen det jag ville prata om. Attacken var ju
vad den var
så att säga.
Ja, precis.
Men jag gissar att det är så här att om man tar upp en spelare efter en match och man har vunnit och det är final och så ställer man frågan så, förstärker du eller filmar du eller inget av dem, har man inte varit med i snacket kring de Jong, om man inte har hört att hon har blivit anklagad av motståndare i Skara och tidigare hörspelare och sådär, har man liksom inte varit med i det snacket, då kanske det känns lite konstigt att den frågan ställs. Och om man kanske inte har lyssnat på försnacket där ni också hade lyft det från ett annat håll, då kanske det är lite konstigt. Men är man med i den kontexten, då kan man ju snarare se det som att såhär, okej, de Jong har fått en massa attacker från andra håll, nu ger vi henne chansen att säga sin sak. Alltså att det kanske är det, att beroende lite på hur mycket förförståelse man har så tolkar man den här situationen på olika sätt.
Ja, och sen så började väl Charlie med att säga, fråga, är du en filmare? Mm. Och då kan man ju, om man är partisk i frågan, kan man ju välja att bortse från det uppenbara liksom ironiska leendet eller vad man ska säga, eller liksom den goda stämningen som också var. Och påstå att Charlie anklagade henne för att vara en filmare. Men då har man gjort ett gediget jobb i att missa sociala koder. Liksom.
Ja, men inte bara sociala koder. Jag tycker att det är som att bara läsa en rubrik. För sen kommer det. Det är ju precis som du säger. Frågan ställs ju direkt. Och sen är det ju, ja, men precis som du säger. Vi hade upp det som en... Vi pratade om det inför studion. Om själva snackisen, att det har blivit en snackis, och så diskuterade vi lite å ena sidan och andra sidan. Mm. Om jag är Mikaela Messing som håller på och hör så tycker jag så här. Men om jag spelar i Skuru så tycker jag så här. Mm. Och så dividerade jag lite om det. Och då bara kände jag när hon kom upp där att istället för att vi ska stå och ha pratat om henne. Och sen så kommer hon och så ska vi låtsas som ingenting och bara fråga om försvarsspelet. Då tänkte jag, men fan, det är väl ett utmärkt tillfälle att haka i här då. Men även om man inte har någon förförståelse för det, så är det i alla fall min, kanske något subjektiva partiska åsikt då, att det snacket som följer på min fråga är tillräckligt nyanserat. Mm. Att frågan kommer direkt och man kan haja till och vad fan händer nu. Men direkt efteråt så följer en diskussion, bilderna vevas och vi förklarar att ja, vi har ju pratat om det, hur ser du själv på det? Jag har nämligen sagt så här, vissa säger si och så där. Så att jag tycker även uttaget ur sitt sammanhang, så tycker jag att den, alltså man ser också att hon inte känner sig påhoppad. Ja. Nej, men precis. Jag tyckte det var ett ganska trevligt samtal om ett ämne som kanske kan vara lite så halv, om man nu kan kalla det halvkontroversiellt. Sådär. Ja.
Håller med. Och jag tyckte också att det var ganska skönt att få höra hennes bild av det. Och jag tycker att hon var väldigt vad ska man säga, öppen och ärlig med att det är inget hon gör medvetet och inget hon liksom försöker göra i stunden, men hon erkänner ju också under, mellan raderna i alla fall, att ja, jag blir liksom, drar ihop mig i de här situationerna, jag skyddar mig. Det blir ju liksom en förstärkning av smällen, så att jag tyckte det var, ja, man fick en ganska god insyn i hur det funkar i, ja, på plan helt enkelt.
Ja.
Min åsikt kring det är ju att eller det kan ju inte du säga där och då kanske, Charlie, men jag kan säga det här och nu, i att jag tror ju inte på henne. Alltså att jag tror inte att hon tänker på de grejerna, alltså tidigare skador så att säga. Att om hon hade lidit av de vad ska man säga, mentala spökena som det då kanske hade inneburit med de situationer som hon nämnde, att hon hade någon tung hjärnskakning eller varit väl medvetslös till och med på Island och en opererad axel, då tror jag att det hade visat sig på andra sätt i hennes spel, att hon inte hade kanske dykt i de luckorna från första början där hon riskerade att hamna i den situationen. Så att jag tror att hon ljuger. Jag tror att hon kanske ljuger för sig själv. Hon tror säkert på det. Alltså hon, men jag tror inte på det. Och sen ska jag säga så att hon överdriver. Eller förstärker. Ingen snack om den saken. Det är bara det att hon gör det ganska dåligt. Så att det blir överdrivet i vissa situationer. Och därmed blir en filmning. Liksom. Men hon förstärker precis som... Ja, extremt många andra gör i styrmed situationer eller man överdriver, lägger till ett skrik i knuffar utsida två. Det är ju hela tiden och det är en liksom, det är ju väl knappt en myt längre att han bollar ner för skonad från det. Och det ser jag, tycker jag verkligen är en del av spelet. Sen hade hon kanske, ja, hon tränar väl på det, så hon kommer kanske bli bättre på det längre fram. För att det blir ibland lite väl teatraliskt. Och det är väl den delen som då motståndarna reagerar på.
Mm. Ja, för hon har ju haft den här spelstilen innan hon låg medvetslös på Island. Och innan hon opererade sin axel. Så att jag tror det är en naturlig del av hennes spel. Jag är helt säker på att hon talar sanning när hon säger att det är inget hon tänker på.
Nej.
För jag tror det bara händer instinktivt. Men liksom du resonerar där. Det hade, alltså hon hade varit riktigt rädd för de här sakerna som hon beskriver, då hade det visat sig på andra sätt. Hon går ju på som fan och offrar sig i de här lägena.
Ja, tuff som fan liksom.
Nej, det köper jag inte heller. Utan det kanske är som du säger, att liksom, hade hon bara inte vikt upp benen och kört döende svanen, utan bara slängt bak med huvudet, så hade det kanske ändå blivit ett rött kort. Och då hade bara alla att, ja, det är ju kontakt liksom. Utan det blir så i ögonen fallande och något som folk kan störa sig på.
Ja.
Och det, sen är det är så jävla tydligt att beroende på vilka öron du har när du sitter och lyssnar på det här, så kommer du fram till helt olika åsikter. För jag har fått liksom arga meddelanden från folk som tycker att att det är så jävla dåligt att jag inte vågar säga rätt ut att hon är en filmare. Och så har jag fått från andra håll då som tycker att jag hoppar på henne och anklagar henne för att vara en filmare. Mm. Och det är väl så det är. Men det säger ju ändå någonting om...
Välkommen till internet, Charlie.
Ja, men välkommen. Precis, tack som fan. Jag visste inte att det var så.
Ja, men det är väl expertens roll. Det mest klassiska är ju att man alltid får höra att man håller på det ena laget. Och lika ofta får man höra att man håller på det andra laget. Och det kan vara precis samma match och så. Så att det där får man nog skaka av sig. Det kommer nog aldrig försvinna. Men ni som lyssnar kan ju ha det med er i alla fall. Att lika många arga meddelanden kommer från den sidan som tycker att man är alldeles för feg och inte kallar henne för en filmare, som det kommer från andra sidan som tycker att man attackerar henne.
Ja, och jag har egentligen...
Du i gruppchat, Charlie. Och så
snacka här!
Nej, men grejen är, alltså så här, så är det ju efter många matcher och det går, alltså så här, det är ingenting som jag reagerar över och blir lack på. Alltså det var någon nu som skrev så här, fan, byt jobb, du är så jävla värdelös. Åkte du med spelarbussen hem efter så här, Skövde-matchen senast? Så här, ja, okej. Okay. Alltså, ska jag gå i clinch med honom då? Det är så här, okej, han tycker det. Det spelar ingen roll vad jag säger. Eller, men däremot... Liksom,
det brukar annars bli roligt när du går i clinch, som med han, norrmannen.
Ja, men gick jag ens i clinch där då? Jag bara hällde ju eld, eller hällde ju olja på hans
det,
eld.
Det, man ska, det är det man ska veta när man skriver arga meddelanden till Charlie Sjöström, att man kan få 10 A4 tillbaks.
Ja, precis.
Ja, men det är fan inte ofta. Men, det jag kan, men jag vet det själv inte, men ibland blir jag så jävla triggad. Och då kan det vara när jag liksom säger blankklar för... Ja, men det är så här, nej men det har ju för fan inte ens sagt. Eller liksom, när någon säger att så här gjorde du, det gjorde jag fan inte. Du kan tycka att jag är sämst, absolut. Men du kan fan inte säga att jag gjorde så här. För det gjorde jag inte.
Nej, jag tycker också så. Man får ju, man kan ta de flesta påhopp när det gäller saker man har sagt eller gjort. Men när någon försöker tillskriva en grej man inte tycker eller tänker eller har sagt. Det är då det blir...
Precis. Sen att, ja, sen att jag åkte med spelarbussen hem från det senast, det var ju bara för att jag liksom ändå skulle det hållet.
Och det här gratiskortet liksom, på John Scotts där du får fri dryck och mat under hela året.
Exakt. Ja, men det kan ju vara ett tips då till nästa gång jag kommer till IFK Skövde. Kan väl ni ställa fram ett flak öl någon gång så att kanske jag kan säga något bra om er.
Ja.
Det är ju så det funkar här.
Yes, så är det. Ska vi säga någonting om att det skulle varit match igår egentligen? Vi skulle ju haft en match 3 att tala om här. Det skulle ju varit den tredje matchen där mellan Hör och Skur, men den blev ju inte av på grund av coronasituationen, den som det redan varnades lite inför match 2 om. Har du någon mer uppdaterad information där, Sonny?
Ja, egentligen inte. Det är ju flera spelare då som har testats positivt. Det var ju en i varje lag senast.
Mm.
Och nu så är det flera bekräftade fall. Och ja, det känns ju bara jävligt märkligt att... Om man undrar hur fan det har gått till. Om man tänker att ja, då måste ju givetvis den smittan ha skett innan de isolerade de två berörda spelarna. Och med facit på hand så skulle man ju kanske flyttat på match 2 redan då. Men det, ja, jag kan för lite om det här och hur det smittar och vem som har symptom och så här, så att, men bara jävligt stökigt. Och nu vet man egentligen ingenting. Om, jag tror det är sagt, eller så här, ja, vi siktar på att lägga match 3 nu då, när match 4 egentligen skulle gå, det vill säga på torsdag. Men det är ju samma, jag vet inte vad inkubationstid och sån skit liksom.
Inte jag heller, men magkänslan ens säger ju att kan man inte spela på söndagen för att massa spelare i båda lagen, då har jag svårt att se.
Då kan man inte spela på torsdagen.
Nej, men
nej, det, jag vet.
Det där finns
nej,
ju...
Så det kanske är troligare att match 3 går på söndag som kommer den här veckan då, när match 5 är inplanerad. Så, men vi får väl se. Det som är lite bra... är väl att det inte ska in något efteråt. Alltså det är inte en semifinalserie här, för då hade man haft ont om tid liksom. Här, jag vet inte hur klubbar och tv och allting ställer sig, men teoretiskt så kan man ju hålla på en bit in i juni. I alla fall för min del. Lite stökigare för Jenny Linnell, för hon har 4 andra jobb som hon har lagt planering för. Men för min del så kan vi hålla på ett tag till liksom.
Det blir ingen semester för Sjöstrand den här sommaren.
Nej, nej, fan eller.
Du ska väl ner och bevaka säga, Bundesliga sen.
Ska jag det?
Nej, men då, jag tänker bara på att de ska ju spela hela juli.
Just det.
Ja.
Ja, det är så sjukt. Men jag ska bara säga det nu, sa att båda känns avgjorda. Jag tror inte att Skuru hör är avgjorda.
Nej, du tror inte det. Vad spännande. Vad ser du att Ola Månsson har i sin hatt att trolla fram som skulle kunna göra att de vänder det här från 0-2 till 3-2?
Ja, det är bara en känsla av att hur sjukt det än låter så tycker jag att hör i både match 1 och match 2 så ser man att de egentligen kan spela bättre handboll. Och det är det som är så här, de borde fan inte ha förlorat båda de här två matcherna på något jäkla vänster. Så det gör att det ändå de kan mycket väl förlora den tredje matchen också. Eller att de tar en och förlorar den fjärde. Absolut, det är ju troligt. Men jag ser ändå tillräckligt mycket kvaliteter i hör nu när Malin Sandberg kommer tillbaka också. Att de, ja, den tror jag inte är lika körd som jag tror herrarna ser.
Mer förbehållning för vem det nu som med covid då. Alltså där vet man ju ingenting väl om vem det är, och någon kanske då är likt Brännberger och Vedberg, kanske är sjuk till 2023 liksom, eller i alla fall 2022.
Nej, då det förändrar ju
alla förutsättningar, där är ju lite annorlunda. Ska bara säga en detalj som jag ser fram emot i herrarnas final 3. Det är ju att Fredrik Mossestad heter han, va? Eller Mossestad i alla fall. Han har ju fått med sig ett gäng utvisningar. När han hoppar in, domaren anser att kantförsvararen tar ett big step eller förflyttar sig för tajten på. Jag vet knappt vad det är de gör för fel. Men det är en annan diskussion. Men så sa ju Micke Apelgren, väl medveten om att kameran lyssnar, högt och tydligt att vi ska akta oss för honom, för han hoppar in i er hela tiden. Och nu vet jag inte vilka som dömer match 3, men jag utgår från att de kollar på match 2 och noterar detta som Mikael sa, och om det då planterar någonting i deras hjärnor. Det ser
det blev ju också en styrmefoul.
Ja, vilket då som också var helt sjuk faktiskt.
Tycker du det?
Ja, för att jag tycker inte att Edvardsson, alltså han står ju still och tar den med bröstet, men han är ju liksom inte framför, utan de blir svårt att visa här för framförallt för de på listan, men att tycker jag Fredrik Mossestad är på väg inte springer rätt in i honom så att säga, utan han försöker ju hoppa in i målområdet för att komma runt målvakten som vanligt så att säga, och så touchar han honom med sin vänster axel på vägen, och jag tycker att det ska vara mer liksom bröst mot bröst eller vad man ska säga. Och det blir för att det ska bli en styrme. Jag tycker att de borde ha dömt ingenting. Alltså det var ju verkligen inte straff eller frikast eller åt Mossestad. Men inte heller styrme. Jag tycker, som sagt, att jag tycker att det ska vara mer kött mot kött.
Men det där kräver ju en hel del mod. För att när det kommer en kantspelare och hoppar in och det blir en kontakt och en smäll. Mm. Att då döma ingenting är ju... Alltså, även om det är rätt så folk i tv-soffan så att säga, eller på läktaren, man kommer ju få arga mejl från båda lägren då. De bara, ser du inte att det är en kontakt? Det måste ju vara straff. Samtidigt som man då kanske får den här, han hoppar ju rätt in i honom, varför blåser han inte styr med den?
Precis.
Men det köper jag, det du säger Josef. Ja. Jag trodde först att du menade att han skulle haft straff, det tycker jag verkligen inte. Men jag tycker precis som du att jag är inte säker på... Exakt, måste det vara offensiv foul? Det kan väl vara ingenting. Och ingenting tycker jag verkligen att det är. Alltså, Edvardsson ska definitivt inte bestraffas för det här. Men det är inte säkert att Mossestad begår ett regelfel heller. Den köper jag helt.
Nej, och det är ju generellt inte i den här matchen. Jag tycker ju för ofta att domarna blåser frikast för anfallaren när de inte tycker att det styrmer. Men en styrmerfall eller ett dåligt försök för styrmerfall är ju ofta i alla fall någon som tar någon med kroppen, inte använder armar eller någonting. Då tycker jag man bara ska låta spelet gå. Men här var det ju åt andra hållet då. Men i sak samma liksom.
Då spanar vi in Fredrik Mossestad. Det är väl imorgon då, 18 tisdag, som den matchen går av stapeln. Det blir spännande att se. Tack som fan till alla som har lyssnat, och tack Charlie, tack Josef.
Tack, tack.
Ciao.
Räkna blir starka när det blåser. Luften blir friskare när åskan går. Det blåser på Genesarets sjö. Och likaså på Galleriblö. Dina kyssar smakar smultron och mjölk. Drömmen ska brinna om ett annat liv. Låt ditt hjärta slå ett extra slag. Låt oss hoppas att det snart blir dag. Mina minnen är som körsbär i bunt. Och det rinner som en flod i min inre värld. Låt mig gråta, låt mig vara i fred. Och bränna mina böcker som ved.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.